I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, jag heter K. Svensson och jag är lågt räknat en av Sveriges 20 roligaste.
Nej, men välkommen hit, vi sitter här på Clarion Sign, ett härligt rum med utsikt över Norrmalmstorget. Välkommen, vad gör du i Stockholm nu?
Jag spelar en föreställning som heter Ömhet ihop med Ola Söderholm och även Marcus Johansson ska jag säga, som producerar och konferensierar.
Det är fint när man säger, vi stand-up-komiker, vi vill gärna röra oss i den svängen, eller den sfären när vi säger föreställning.
Ja, och vi säger spelar, ja. När man har kommit upp till, då är man liksom på dramaternivå direkt för att man satt ihop sin lilla liksom snuskiga act till...
Det är kukskämt i 35 minuter. Och jag ska försöka spela den här nu i olika delar av Sverige. På
precis. Ja.
Men det går ju jättebra. Ni har ju sålt slut flera kvällar i Stockholm och flera i Göteborg.
Vi säljer faktiskt slut alla våra föreställningar. Ja, jag vet inte vad det betyder, men för vi spelar på ganska små ställen, men ändå.
Ja, men det betyder att folk vill se er.
Ja, det gör det.
Och det är Ola, och jag vet att Ola, jag vet inte hur du har sålt tidigare, men jag vet att Ola tror jag inte har sålt ut liksom så här. Det är ändå, jag menar, flera hundra personer då per kväll, och det är kul, det känns lite som ni är i ropet.
Alltså jag ska säga att poddarna är ju hela skillnaden alltså. Alltså det har ju öppnat upp.
Lilla drevet som ni gör tillsammans.
Precis. Det är ju ett helt nytt sätt att förhålla sig till sin karriär på. För fanns ju bara ett läge, försöka bli liksom så bred och stor som möjligt. Nu kan man ju gå tillbaka till det gamla, att vara stor i en liten initierad krets.
Ja, men det har ju inte riktigt funnits. Alltså, jag har ju ofta beklagat mig över det där, för jag tror inte... Jag kommer ihåg, jag var i någon mailinglista med Alexander Bard tidigare, och då hade vi en lång debatt om det där, att många klagade på att svensk komik var så mainstream, och varför är det ingen som vågar gå sin egen väg. Och det här var lite innan poddarna då, men jag försökte förklara att det finns liksom inte tillräckligt med oslipat då, som en indie-klubb fyller, jo visst, de kan fylla sina kvällar, men det är inte det här att det finns en massa subkategorier av komik. Det fanns ju inte riktigt.
Nej, oslipat har gjort jättemycket, men då kanske man har 2-3 gig per säsong på oslipat. Men det är ju under för... Nu kan man ju åka ut som... Du är ju också ute på föreställningsturné liksom. Mm. Och vänder ju till din egen publik istället för att stå där som kanske var support åt Babben, som jag inte har något emot som komiker, men hennes publik och jag, vi... Alltså det är ju jag som får anpassa mig till dem i så fall.
Mm.
Och det är så jävla skönt att slippa det nu.
Vad är det för människor som dyker upp då på era föreställningar? För jag har ju haft någon spaning någonstans, att jag misstänker att alla människor som... Ni är ju en satirpodd då.
Mm.
Eller ni säger det. Eller?
Ja. Så, ja.
Mm. Att människor som dras till saker som kallas för satir, ofta är ganska humorlösa individer. Ja. Inte alla.
Alltså humorlösa är att ta i, tror jag.
Ja, men det tog jag i. Jag använde ett kraftigt
tryck. Det du och jag anser vara humor. Kanske de, alltså deras, jag säger inte alla här heller då, men
säger att de... Man ska inte pissa på dem som föder.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men de kan ha en syn på humor där skrattet inte är ett finalt värde, utan humor används som ett redskap för att kanske förändra samhället eller för att förändra samtalsdebatten eller något sånt där. Alltså, där du och jag kanske ser humor som ett finalt värde. Alltså det är det. Alltså, är det roligt?
Humor kan vara ett eget värde i sig.
Exakt, ja. Precis som konst. Ja. Alltså det är ingen idé att fråga sig, vad ska den här tavlan vara bra till?
Varför ser Mona Lisa så lurig ut?
Precis, det... Exakt.
Medan då satir... Men, jo, för det som då är min teori är att de som dras till satir... Mm. De som går och ser kanske Magnus Bettner är ofta folk som säger så här: nej, fan, jag svensk stand-up. Nej, jag står inte ut med det. Det är billiga poänger, billiga skämt. Mm. Jag kan gå och se Magnus Bettner, för där är det, där finns det satir, va? Där finns det,
ja.
För att man kan gömma sig lite bakom att man gillar inte bara det flabbet.
Nej, men man ska säga två saker om Bettner och Sorans turné kanske. Det är ju det här att det är så vänder de sig faktiskt. Alltså de kan... Genom att de träffar också en publik som inte vi träffar. Vi får inga aha-upplevelser, du och jag, när vi går och ser det.
Nej, det var någonting där de sa om att rasism var, alltså att det inte var rätt väg att gå.
Precis, som då jag sitter tänkte. Ändå några där så här, det här borde jag skriva upp. Tänker liksom fler i deras publik än som får en aha-upplevelse av Ola Söderholm. Jag tror faktiskt det, att den är mer progressiv. Men det jag vänder mig emot, det är ju att jag tycker det finns ett fungerande försvar om folk säger, om jag har sagt neger, zigenare, pissfitta, luder, bögjävel, vad som helst.
För jag tar avstånd från det här du precis sa.
Absolut.
Redan nu innan du utvecklar din teori, för jag vill inte hamna i någon kringlan som en sån shitstorm.
Då kan jag säga, det var bara ett skämt.
Inte hos mig, men...
Inte hos dig, nej. Men för jag ställer upp på narrarketypen. Och den är så här att narren, eller den heliga dåren, eller vem som helst, får säga vad som helst under flaggen, det var bara ett skämt. Det jag inte får göra är att helt plötsligt säga någonting och kräva att folk inte tar det som ett skämt. Jag ger upp den liksom, idén om att jag är något annat än en narr.
Jag förstår, men då är ni ju och tummar på det i Lilla Drevet lite grann när ni är inne och rör ämnen som... Mm. Det som blev som debatt här nu kring våldtäktskulturen som just du det. Pratade om. Då finns det ju, man kan ju förståelse för att vissa sitter och lyssnar och tänker att vänta nu är det plötsligt, nu är det någon slags politiskt ställningstagande här. Eller nu ifrågasätter han en hel...
Precis, det är ju otroligt lätt att halka dit, och jag har ju också frågor jag brinner för. Till exempel fri invandring, legalisering av alla droger som finns och så vidare.
Där tar jag också avstånd.
Ja, absolut. Det här är inget politiskt manifest som du och jag arbetar fram.
Nej, vissa skulle säga det kanske, men nej, och nej.
Ja, men det är olika sätt att se på humor och vad man vill använda den till.
Absolut.
Och jag är ganska liksom hård och kategorisk där i mitt eget sätt att se på mig själv. Att humor är det enda jag bryr mig om. Och det är inte för att humor är något speciellt, utan det är bara för att jag har bestämt det. För någonting måste betyda någonting för ens liv. Annars så är det omöjligt att leva. Och jag har valt att humor vara, liksom, försöka vara den allra roligaste i även alltid. Det är det enda som betyder något för mig. Liksom ha den liksom riktningen i sitt liv.
Det är ju en ganska bra... En bra utgångspunkt som en komiker. Eller som en underhållare. Att man försöker...
sen liksom, det vet jag väl att det kommer inte alla tycka. Det kanske inte ens jag själv kommer tycka när jag ligger på min dödsbädd och summerar mitt liv att jag lyckades. Men det var den riktningen jag ville att mitt liv skulle ha, för att jag skulle ha något att förhålla mig till.
Jag brukar ofta säga det att jag tror att alla komiker... nästan måste, och det är därför det ibland blir så platt fall när man hör någon som är urusel och går av och säger så fan vad jag knäckte ikväll. För att fallet är så stort mellan det verkliga och, men jag tror att alla komiker måste lite ha det självförtroendet någonstans, eller den ansatsen att man vill vara den bästa.
Ja.
Och även om man inte är det så måste man nästan uppföra sig som att man har något unikt.
Exakt, alltså jag skulle säga, håller du med mig det här att det är nästan omöjligt att vara bra på scenen utan självförtroende?
Ja, alltså jag tror att man och nästan ännu mer, alltså nästan utan någon slags, ja men nästan lite narcissistisk självbild.
Exakt,
alltså ett messiaskomplex då,
ja,
i dubbel.
Nej,
men
ha,
nästan
faktiskt.
Alltså att lyssna nu på mig.
Mm.
Så här är det.
Ja. Så man måste ju kräva, man bara att stå på en scen inför andra människor, det är ju att kräva allas uppmärksamhet. Och hur ska man kunna göra det om man inte blåser upp sitt ego? Det tror jag gäller liksom alla konstnärer egentligen. Att man kräver ju ett utrymme, man kräver uppmärksamhet. Man har egentligen inget mer mandat än att man tror att man kommer kunna få alla att skratta i knappt en timme, vad det är nu man uppträder. Liksom. Mm. Och då tror jag man måste jobba med narcissism, hög självkänsla och självförtroende, menar jag.
Men det finns ju också en skiljepunkt eller en skiljelinje mellan komiker. Man ser ju folk ofta som man uppträder med som kanske inte har Jag vet, de drivs av någonting annat. De vill underhålla.
Mm.
Men jag vet, för mig, och jag tror kanske även för dig, om jag har liksom tolkat dig rätt, så är det lite att man själv har taktpinnen. Alltså att det är lite så här, nu sitter ni där och lyssnar på det jag har att säga.
Mm.
Sen får man anpassa sig lite grann, för man måste ha med sig folk. Men ingen av oss är ju clownen på det sättet, även om vi fyller samma roll. Men
nej, vad menar du med clownen?
Nej, men ingen av oss, eller jag pratar om mig själv då, jag... Det finns ju någon, alltså vi pratar om den narcissist, ja, det finns ju också komiker som jag uppträder med på Norra Brunn som inte, jag tror, låser upp sitt ego och är narcissister, utan nej, bara vill...
Det är ett väldigt vanligt knep till exempel att spela liksom low key eller spela underdog. Man säger så här, så nu är jag singel.
Mm.
Liksom, att alla ska fatta att, men det är klart att den jävla idioten inte har någon flickvän.
Mm.
Men jag vill ju liksom gå upp och utstråla att jag är helt skinnflodd om kuken, för jag har legat så mycket de senaste dygnen.
Mm. Det är en bild man gärna vill ha.
Den lockar alltid fram lite skratt.
Ja, men det gör det. Det gör det. Jag, första gången jag träffade dig, det var, vi har inte sett så många gånger.
Nej,
jag har
haft kontakt
mycket, men jag tror, alltså, jag kan nästan räkna det på handens ena fingrar.
Om någon, jag vet inte, det är ju så i den här branschen att med vissa känner man ju nästan ett andligt släktskap med mer än liksom, att vi har ju inte liksom stått på de små rookie-scenerna och liksom vuxit upp parallellt med varandra och utvecklats, utan vi har väl mer varit med i det allmänna snacket om varandra.
Mm. Jag minns, första gången jag träffade dig så var jag, jag hoppade in, nej, det här var när du var satt på Tankesmedjan i P3.
Mm. Just det.
Det var första gången jag var med, så var jag nere i Malmö och skulle gigga, och så kom jag in då, så träffade jag den här uppburna legenden nästan inom skånsk comedy, K. Svensson. Och för det finns, för de som inte är införstådda riktigt med hur svensk stand-up fungerar, så finns det ju lite som två scener egentligen.
Ja, lite som hiphoppen funkar ungefär.
Vi är ju ganska lika hiphoppar, både du och jag.
Jag skulle säga att det är faktiskt, de är förebilder till oss.
Linda Pira är min.
Jag brukar ju säga att vi är hiphop i blodet, men inte i playlisten.
Ja, det är fint.
För jag gillar inte hiphop som musik så mycket. Men så har jag alltid jobbat. Jag tycker inte om punkkläder eller punkmusik, men jag har alltid identifierat mig med rörelse. Jag tycker inte om uniformer och konformism.
Nej.
Men fortsätt nu, ja. Vi hoppar det.
Tack. Jo, men det finns ju två scener, eller det har funnits i alla fall två scener, Skånescenen och Stockholmsscenen.
Mm.
Och Göteborg har alltid varit lite avskurna. De är fortfarande väldigt mycket Garneskaparna och After Shave.
Ja.
Det händer kanske lite grann där nu.
De börjar bygga upp något nu, men de har haft sån brain drain.
Ja, men det känns i 15 år känns det som att det liksom inte... Björn Gustafsson är det bästa, han flyttar väl från Göteborg?
Alla de bästa tvingas ju flytta.
Ja.
De är som så här afrikanska läkare som liksom sticker.
Exakt, som afrikanska läkare, Göteborgs komiker. Nej, men så byggs det upp då två scener, och många av de namnen som man hör om man läser dem på blogg... När jag började så var ju du och Johannes Finnlaugsson och till och med sån som Jesper Röndahl, innan han då fick sin På spåret fame, var ju väldigt stor. Jag kommer ihåg när jag var nere i Malmö och uppträdde, och Jesper Röndahl avslutade kvällar, och kvinnor stod nästan och kastade sina trosor på honom.
Mm.
Och jag hade aldrig sett killen.
Nej.
Jag hade dålig koll då på P3 och sådär, men...
Ja.
Och sen var han uppe i Stockholm, och då öppnade han och fick inte alls samma hjältestatus.
Nej.
Så det fanns liksom som två ganska parallella scener som löpte.
Ja, det, precis.
Och du var en av de då stora namnen som alltid heter Thomas Högblom eller annat sånt.
Precis.
Som...
Vi arbetade väl med vår scen mycket då. Vi började ju för en snart 10 år sedan att bygga den scenen. Och liksom kanske försökte vara de lite mer... Alltså vi jobbade inte så mycket med hög professionalitet, men att vi skulle vara intellektuella, experimentella, liksom avantgarde helt enkelt.
Mm.
Och i den mån vi lyckades vet jag inte, men jag tror vi lyckades liksom kommunicera ut det i alla fall. Att nu kommer liksom det tuffa gänget här, nu kommer de smarta killarna. Medan, och det var bra i början, men sen var det inte så jävla bra. För att Stockholmsscenen jobbade med professionalitet, uppträdde mycket oftare, blev mycket tajtare och bättre. Och först nu igen tycker jag det har börjat balanseras upp, att Malmöscenen är bra igen. Och ganska mycket tack vare min Johannes Finnlaugsson, Simon Svensson och Petrina Solange klubb under jord. Att det har blivit liksom ett epicentra för liksom den Malmöscenen 2.0 eller 3.0. Eller vad man ska kalla det.
Den klubben som ni håller i Tangopalatsets källare?
Exakt.
Jag var nere där nu och körde min politiskt autokorrekt där nere. Det är en fantastisk lokal.
Mm.
älskar den. Jag tror nästan att det var turnéns bästa gig när det är smockfullt där nere.
Det går nästan inte att få till en bättre lokal. Och har man dessutom en uttalat elitistisk klubb som vi har där alla faktiskt inte är välkomna.
Vad innebär det?
Att vi, alltså alla klubbar bestämmer väl vilka som får komma. Men jag skulle tippa att vår liksom, rekryteringsbas är mindre än någon annan klubb.
Men hur går ni tillväga? Alltså, hur kan ni neka någon?
Vanligtvis, jag brukar inte svara. De andra säger nog att det är fullt eller att brandsäkerhetsmyndigheten avråder oss att ha fler människor i lokalen eller någonting.
Så någon slags humoristisk dörrvakt? Eller ja. Precis. Men Simon Svensson är ett annat sånt här namn, Josefin Johansson, Sissela Labende. Det fanns ju många namn som man hörde om. Som var verksamma där nere. Och så kom vi ner och så träffade jag dig. Och visste inte riktigt, man känner ju lite på varandra. När man träffar en annan komiker, man tänker
positionera sig lite kanske till och med.
Och först tänker man, nu ska vi se vad den här killen har att komma med. Någonstans tänker man, man är trevlig men självklart. Man är också så här.
Ja, men det är ju lite så här att jag pratade med Albin Olsson och Anton Magnusson, som är liksom hyfsat nya komiker som väl har liksom tagits upp i vänkretsen eller kollegiet där nere. Nu är ju de båda Stockholmsbaserade numera. Men det är ju faktiskt så att vi hade väl inte varit vänner om vi inte respekterat varandra på scen.
Alltså, Nej, så är det ju.
Det är ju så hårt faktiskt.
Ja, absolut. Men jag minns exakt vilket ögonblick jag tänkte att, den här killen har det. Okay. Även fast ett ögonblick.
Ja, okay.
I tankesmedjan då så hade jag en spaning om att det var för mycket sex i medierna. Eller någonting om sexprogram. Och då hade jag hittat två bröder i något av de här hemska Fråga Olle-dokumentärprogrammen.
Just det, som brukade ha sex tillsammans.
Just det, de hade tre kanter då tillsammans. Och så säger då den ena killen, om man inte kan ha sex med sin brorsa, vem ska man då ha sex med? Och sånt där. Och så, det var ett ljudklipp då, så gick vi tillbaka till studion och så sa du blixtsnabbt att jag får så dåligt samvete, jag är så dålig på att ens ringa mina bröder. Och jag tyckte det var så briljant, jag sa ingenting då, men jag tänkte att, och på en sån liten mening, alltså man får gärna vara elitistisk och studera humor, och jag skulle säga att om vi säger att det bor 9 miljoner i Sverige, jag tror att kanske 10 personer skulle komma med ett sånt roligt instick.
Ja, och det är ju ofta i detaljerna som liksom som humorn bor på, så att vi, eller i alla fall den liksom bästa humorn.
Det var bara ett sånt som två boxare som sparras och så bara sa det i förbifarten, så tänkte man att ja, men här finns något.
Tack så mycket.
Nej, det var väldigt roligt. Och sen så som sagt lyssnade på podden och jag är fascinerad av dig för att utseendemässigt har du en, du ser ju ut som en lite studentikos. Lite, ja men du, ja, men lite. Alltså du har ju inte äran av att vara Sveriges största provokatör.
Nej, och det är jag nog inte heller.
Jo, men jag blir fascinerad gång på gång av hur du orkar provocera.
Ja, alltså grejen är, jag vill provocera men också få vara kvar i värmen liksom.
Ja, jag förstår.
För att jag, alltså, säger så här, ta en sån som Per Ström då.
Just det.
Om man ska göra en snabb recap på han, så drev han liksom någon sorts antifeministisk aktion som var väldigt, väldigt impopulär.
Det kan man säga.
Det får man ändå säga. Han blev totalt nedsablad av de här liksom ballaste feministerna.
Till och med Paolo Roberto gick ut och tog avstånd från
det. Ja, alla tog
avstånd. Vet man att det...
Jag skulle säga att skillnaden mellan det jag säger och det han säger, den är nästan noll. Men jag, till skillnad från Per Ström, så vet jag att det här är också en popularitetstävling. Precis som feminismen är. Så att det är, så länge man liksom håller liksom lite höjd, inte viker ner sig, hänger kanske med tongivande feminister, så får man säga vad man vill. Och de har inte en chans, de som försöker liksom höra av sig till Liv Strömqvist eller Aftonbladet och tycker att jag borde vara paria.
Så du murar in dig i någon slags borg där åsikterna, där de inte riktigt kan komma åt dig för att du har täckt alla flanker.
Jag har täckt de flankerna, och sen så vet jag också en annan sak, och det är att de flesta identitetspolitiska människor då, eller säg den typen av feminist eller vänsterpolitiska intresserade ungdomar, är i regel masochister, så att det värsta man kan göra dem är att be om ursäkt. för att det krossar den inre masochisten i dem. Eller de vill vara i ett underläge. De älskar auktoriteter och de älskar regler. Så att de vill bli illa behandlade.
Så du menar att om du skulle be om ursäkt för något du har sagt,
så skulle de förakta mig mycket, mycket mer. Så varje gång de kräver att man ber om ursäkt, ska man absolut inte göra det. För deras egen skull.
Du är en fin människa, så du tänker på dem. Jo, men jag har ju länge suttit och man förbryllas ju. Jag kan ibland bara för skojs skull gå in och följa din Twitter-feed. Mm. För att när jag började som komiker, då hade jag ganska mycket provokativa skämt och det var alltid någon som blev upprörd. Och så brukade jag alltid svara. Någon skrev du suger och så retweetade jag, skrev nej, du har fel, jag är bäst i Sverige. Och då visste man att de var tokiga. Nej, men du vet, sådana grejer. Tyckte det var kul. Men sen nu för tiden så blockar jag alla direkt. Alltså det räcker att de säger att jag har fula skor. Eller,
då är det blocken.
Det är blocken. Nej, men du vet, alltså, du har fel om svensk militärmakt. Block. Jag orkar inte.
Nej. Och jag tror det är där vi ändå har hamnat nu. Att provokationen är mer eller mindre... Alltså, jag skojar lite om Schyffert innan. Ja. Då att han skulle vara sosig och sådär. Ja. Jag har ju den djupaste respekten såklart för vad Schyffert har gjort. Och allting. Hela hans person och allting såklart. Men han är ju inte... i framkant. Han är väldigt duktig på att känna av, liksom, nu är det dags och liksom, nu är folket redo för det här. Och då har han till exempel, nu kanske det är inaktuellt när podden släpps, men han har ju börjat med någon sorts vulgär satir mot Sverigedemokrater till exempel. Säga att han ska runkbajsa dem i munnen och sånt där. För mig är ju Schyffert då, eftersom jag vill tillhöra ett avantgarde, det här har inget med Schyffert att göra, men jag kan ju använda han som kontraindikator. Jag ser att då är det dags att lämna. För jag tror att provokationen är, den har liksom just, alltså den är färdig för ett tag framöver nu, i alla fall.
Jag tror ju inte, om vi säger att Schyffert delar din uppfattning om att provokationen, att det nu ligger någonting, Schyffert kanske känner att den är på gång.
Nej, jag tror han har känt att den varit på gång, för han har väldigt bra koll, men
ja,
han tror att kanske det är dags för mig att hoppa in och kan han
känna. Ja, jag förstår, men jag tror att vi fortfarande är ganska långt bort ifrån det.
Ja, men jag ska bara säga så här, att är det någon som kommer kunna fylla Globen med en provokativ, riktigt provokativ föreställning, så är det Schyffert.
Vi pratade faktiskt om det.
Ja.
Och jag sa, tror att du skulle kunna fylla ishallar med det.
Ja, det, sa, jag är säker på det.
Du tror det?
Om ett tag, om han börjar nu, så är jag rätt, han vet ju det här bättre än jag, men jag är inte intresserad av att fylla ishallar.
Är du inte det?
Nej. Jag är inte intresserad av att ha höga biljettpriser heller. Jag vill ha lägst biljettpriser.
Fast, stämmer det verkligen?
Ja.
Men om vi säger att det står en ishall fulla med K. Svensson banderoller.
Alltså det är klart jag skulle hoppa på det. Men jag vill också bli rik liksom. Men inte på stand-up. För att jag vill inte ha biljettpriser som ligger för högt. För att då får man tråkigare publik. Det är min absoluta tes.
Ja, jag förstår. Men det är en tes som också är lätt att ha. När man inte, jag har också samma tes. Mm. Men jag tror att den tesen, att jag lätt skulle kunna ändra den, revidera min tes där.
Ja, för du skulle kunna bli sugen på att tjäna pengar.
Ja, det är jag väldigt sugen på, men jag tänker att den tesen är väldigt härlig så länge den inte ens är inom rekord.
Nej, men precis, det kan ju också vara, man vet ju inte det, hur starka försvarsmekanismer man egentligen har. Nej. Det kan ju vara ett försvar. Det kan ju vara så att alla tankar på att vara indie är egentligen försvar. Så blir man erbjuden och liksom gör en akt på Lotta på Liseberg och så står man helt plötsligt där. Men jag hoppas att jag alltid kommer kunna säga nej från mig nu, att mitt ansikte inte ska synas i TV till exempel.
Okej. Vet du, jag och Ahmed Beran var nära att göra Allsång på Skansen 2010.
Jag har faktiskt också blivit inbjuden, men är det sant? Jag är ju gammal barnprogramsledare.
Just det.
Men det tackar jag faktiskt nej till.
Är det sant?
Ja, det är ett för dåligt
sammanhang. Historien om det är, jag vet inte hur klart det var, men enligt då vårt management så var det klart.
Mm.
Vi skulle vara med, fick ett datum. Sen kom då producenten för SVT för Allsången och kollade på min och Ahmeds show på Boulevardteatern. Och Ahmed lägger, ja, men säg 30 och hans 35 minuter på Mariana-material.
Ja, det gillar de inte.
Och helt plötsligt så var vår spot där mellan Kalle Moreus och Inga Gill, eller vad fan det var, bortplockad.
Ja.
De sa att nej, det här kanske inte riktigt är rätt. De sa inte just det, men det är så. Så att, jag vet inte. Man vill ju gärna vara credit till Lotta för Liseberg ringer.
Ja, men det är ju, och sen så finns det de, kan man göra liksom bredd med cred, eller vad man
säger. Ja, Schyffert är ju rätt bra för det då.
Han är ju, skulle jag säga, ett geni på det.
Mm.
Men jag tror, jag vet att jag inte är det. Jag har mycket, för mig är det viktigast att andra komiker som jag litar på tycker att jag är, liksom är bra. Bäst helst, ska de tycka.
Ja, ja det är fint.
Och jag har aldrig tjänat särskilt, jag tjänar inte mina pengar på stand-up. Jag tjänar mina pengar på att skriva manus. Liksom.
Mm.
Och det är väl inte riktigt bara ett val. Men det har nästan kommit att bli ett val nu. Jag har faktiskt... Det var flera år sedan jag blev erbjuden något så enkelt som ett företagsgig. Liksom.
Mm.
Så jag tackar inte ens nej till företagsgig.
Du gör det mentalt?
Alltså jag är väldigt glad att slippa, för att det är ju jobbigt att tacka nej till 20 000 kronor.
Mm.
Så att man slipper göra det. Liksom. Det blir no- jag anstränger mig heller inte för att få dem. Jag har ju inget management eller något sånt.
Nej. Men om vi då, du upprör ju då folk på Twitter.
Mm.
Och med din podd och så vidare. Och ja. Det är ju lätt att få folk att pröva idag. Det är ju enklare än någonsin förut. Det är ju ja. Som att vissa sitter där och väntar på.
Ja, men så är det väl.
Vissa ämnen kan du inte gå in i.
Jag ska säga att det är ju för lätt.
Jag ska inte beta av alla konflikter du har haft. Men till exempel transpersoner.
Mm.
Känns som att de har varit, en del har varit efter dig på sociala medier.
Ja.
Vad är det du har emot transpersoner?
Jag har ingenting emot transpersoner.
Är det att de ser fåniga ut i klänning?
Nej, jag har inget emot dem alls egentligen. Jag är emot det att de får gärna sitta gränslöver en spegel och göra en samhällsanalys över vad de ser när de tittar ner på den spegeln. Men att de tror att de skulle kunna påverka innehållet i min humor utifrån vad som är viktigt för dem, det vänder jag mig starkt emot. Alltså, vad är det för idé? Alltså bara för dem. Det är lite som... Jag tycker det är urtråkigt när vissa komiker skaffar barn, till exempel. För att det är en jättestor upplevelse för dem. Det är en dussin händelse i resten av livet. Det är väldigt svårt att göra det intressant för andra. Eftersom det är en sån diskrepans mellan hur viktigt det är för en själv och hur viktigt det är för världen. Det är säkert jätteviktigt att ha kommit på att man blev född i fel kropp. Eller vad fan det är. Nu är de kommit på. Men det är ju helt oviktigt för mig. Det påverkar ju inte mitt liv.
Nej, framförallt påverkar det ju inte dig som artist.
Nej.
Alltså, och jag har något nytt skämt om det där. Att det känns som att komiker, för att folk tror att det är... De tar oss... De ser på oss märkligt. Så att de kan gå och höra på komiker. Sen kommer de ofta fram efter och säger, stryk det där skämtet. Jag tog illa upp. Eller ändra det där. Och visst att det förekommer inom filmen kanske att någon hör av sig och är upprörd över någon scen. Men det är inte det här att de söker upp någon regissör på en krog och säger, jag såg scenen, stryk den.
Exakt, det är väl bara att se någon annan komiker i så fall.
Ja, eller acceptera att jaha, här är en komiker som väljer att visa den här världsbilden och han sätter det här skämtet i kontext. Alltså, jag menar, det finns ju...
Ja, men det finns ju... Det otäckaste exemplet var ju vår kollega Erik Löfmark.
Mm.
Doktor i sociologi numera.
Mm. Mm.
Och som också har ett sätt att skämta på som är ju inte provokativt.
Verkligen
utan
inte.
Alltså, snarare eftertänksamt och liksom filosofiskt.
Företagsgigsvänligt till och med.
Ja, men det skulle man nog kunna säga. Men han förde ett resonemang på scen om varför man inte ska säga negerboll. Och då blev jag tror detta var regissören för The Knives Europa-kabaré så provocerad av att han sa man ska inte säga negerboll att hon var tvungen att gå. Du förstår att
hon hörde ordet.
Hon har hade då det autistiska förhållandet till sitt eget regelsystem som hon själv har satt upp.
Så att när hon hör ordet så reagerar hon oavsett vad han försöker komma fram till.
Oavsett vad som har sagts runt omkring det ordet, säg inte det, ni ska absolut inte säga. Allt de hör är signalordet negerboll då i det här fallet. Och det, ja, alltså det kan ju inte vara ett intellektuellt värdigt sätt att förhålla sig till den debatten.
Vi har ju på något sätt anpassat oss till de kränkta, på gott och ont brukar jag alltid säga. För att det är ju ett bra samhälle när folk reagerar på något slags slentrianmässigt användande av N-ordet. Alltså.
Ja, absolut.
Det tycker jag. Men...
Det är en jätteliten och utsatt grupp som tyvärr har fått... liksom ett punggrepp om kultursidor och universitetsinstitutioner och sånt där, va? Som blir mer och mer åsiktsreproducerande. Och det goda med det är ju att vi har ju ett parasit-värddjur-förhållande till varandra. alltså om man vill provocera så är det ju bra om vissa blir provocerade. Och även de, alltså det är ju någon sorts, jag och Martin Soneby som är en annan komiker jag respekterar brukar säga att vi ligger och slafsar i en oändlig 69 med varandra.
Det är en annan bild som man inte gärna vill ha framför sig. Men, nej, men så är det ju. Men jag tror jag ser inte riktigt slutet på den där kränkthets... eran liksom.
Nej, det finns ju ett slut och det är ju att alla blockar varandra. Ja. Nu är jag blockad från de flesta konton. Nu blir
de blockar dig?
Ja, absolut.
För det tycker man ju annars att de inte skulle göra, för att du känns ju annars nästan som en någon slags fantasi för dem. Alltså ja, ett ondskefullt...
Men de måste, alltså det är ju, de har ju det i sig att det är farligt att höra. Jag fick till exempel frågan så här, vad betyder T-ordet? Och då svarade jag, det betyder transa. För det är ju det betyder. Mm. Någon vill veta, liksom, när ska jag använda det här ordet? Du ska använda det istället för att skriva transa, skrev jag ungefär. Mm. Och då blev de vansinniga. Du skrev transa, det här, jag mår dåligt nu. Om jag fortsätter följa dig så kommer jag fortsätta må dåligt och påminnas om hur illa jag blivit behandlad och hur illa transsexuella blivit behandlade av sosse-Sverige med liksom steriliseringar och så vidare. Så därför har de blockat mig och nu sitter alla de i säkra rum och diskuterar med varandra och behöver aldrig bli störda av att omvärlden knackar på och vill in.
Men så T-ordet då, transa, är...
Nu sa du det till skillnad från N-ordet. Ja, men, du har själv gjort en liten värdering där, att du tycker att neger är farligare att säga än transa.
Ja, jag har en rutin om det nu där jag går och väldigt hårt åt dvärgar.
Mm.
Och att dvärgar...
Säger du det ordet?
Nej, jag säger dvärgar, ja. Men sen säger jag N-ordet i samma rutin.
Aha, aha.
Och så, för att alla skrattar ju åt dvärgar, mm. Men ingen skulle skratta med att istället sa neger.
Nej.
Och så driver jag den tesen och min poäng där i slutet är att det är, egentligen är det bara ord, allt är bara ord.
Ja.
Men jag har också lagt den värderingen att N-ordet är ett farligare ord.
Ja, ja, ja.
Så det är lite poängen.
Och då, jag skulle säga så här, jag skulle aldrig använda det till en människa. Jag använder det bara när jag talar om.
Jag förstår.
Eller
jag förstår.
Skämtar om det.
Jag förstår.
Jag har en grej, jag, istället för att säga obå säger jag att man blåser negerben.
All right.
Och det är ju ett ord som inte används ens.
Nej.
Det var konstigt att
hur
säga.
Funkar det skämtet?
Så där ska jag nog säga. Ja. Jag funderar på att stryka det faktiskt. Det är ja. Knappt ett skämt ens.
Nej, det är mer än någon slags Twitter.
Det var någon
outburst. Nej, men absolut. Nej, men jag skulle nog säga att jag säger en ordet. Jag tycker det är obehagligt att ta det i min mun.
Ja, ja.
För värdering. Men trans hade jag ingen aning om att det var lika. Men det är det jag menar. Alla har ju de här orden. Och det blir ju... Och man kan ju inte ta ifrån dem deras upplevelse.
Nej.
Som uppenbarligen då väcker väldigt mycket hemska minnen för dem.
Men man måste få... Alltså om en människa i en annan tid hade kommit och sagt så här. Jag har kommit på varför jag mår dåligt. Det är för att jag föddes i fel kropp. Då i nästan alla andra tider än den vi lever i just nu hade folk sagt så här. Du verkar galen.
Mm.
Din själ hamnade i fel kropp när du föddes.
Mm.
Och jag säger inte att det är ett bra sätt att se på det, men att det skulle gå från att inte ens kunna ifrågasättas att man har fötts i fel kropp. Istället tas det många som till exempel korrigerar då, som det heter, man korrigerar sitt kön, mår inte bättre för det. Alltså man fortsätter må dåligt efter att man korrigerat sitt kön. Och då tas det som ett bevis för att så djupt satt det här liksom kränkningarna att jag kan aldrig mer må bra. Istället en annan tolkning skulle kunna vara, det kanske inte var det. Du kanske trodde, det kanske är svårt att vara människa. Och att det finns inga universallösningar som att bygga en fitta av ditt ollon. Det kanske inte är det alltid. Alltså jag menar bara så här, jag säger inte att det är så. Detta är sån Louis CK-grej, of course, but what if.
Mm.
Som jag tycker att man måste, i alla fall som komiker, i alla fall om man tar på sig narrarketypen där man aldrig kräver att någon ska ta en på allvar. Men man måste i alla fall få ifrågasätta om det är den enda rimliga tolkningen.
Man kan också lägga in en passus att de kanske inte går in till läkaren och säger just det där. Kan du göra om min fitta? Jag vet inte om det är den medicinska benämningen.
Det är inte
den medicinska,
jag är inte doktor på det sättet.
Nej, det kunde man tro annars. Det var lite den luckan. Men absolut. Men jag känner ju också att jag har blivit mer... Mycket mer räddhågsen på de här 6 åren sedan man blev någon slags offentlig person i viss mån. Alltså att saker som jag twittrar ut, jag har till och med gått tillbaka lite i min Twitter-feed.
Aha.
och raderat tweets.
Historieförfalskning alltså?
Lite grann. Mm. Nej, men alltså, inte många, men du vet, 5 stycken som har gnagt på mig genom åren där man har känt så här, men det här kanske jag bara vill ha ett skratt för en provokativt syfte.
Just det.
Och att det då är fult.
Det är faktiskt intressant hur man ska förhålla sig till sin egen historia, för jag har ju också nog förändrat mig genom åren, och det finns säkert en del saker på internet som om någon håller fram dem skulle jag inte stå för det idag.
Nej.
Jag har till exempel sagt att det är mycket värre att rösta på Centerpartiet än på Sverigedemokraterna, har jag skrivit någon gång på Twitter. Och idag förstår jag inte ens vad jag menar med det.
Nej, men det finns ju någonting lite obehagligt med det där, att man inte riktigt... Men just där och då så fanns det väl, antar man att man kunde motivera det, och sen så med tid, alltså tittar man tillbaka med tiden så är det ju en omogen, nybliven komiker exempelvis. Ska han då ta ansvar för det 10 år senare?
Ja.
Ja, jag vet inte. Ja, kanske. Men...
Jag tror du och jag är ganska tacksamma att det publicerade ordet inte var demokratiserat när vi var unga. För då hade det legat en del e-diktsamlingar ute på nätet just nu. Det är ju som att göra porr, liksom. Man blir inte av med det sen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men jag vet inte vad man gör åt det heller, så låter man det bara vara som en naturlig del. Men jag skulle någonstans, du säger att du inte vill fylla ishallen, någonstans vore det ju härligt att någon av oss faktiskt fyllde en ishall, eller åtminstone ett jävla cirkus med humor, där folk kommer 1000 pers och tänker så här, nu ska vi lyssna på humor. Det kan bli provokativt. Någon kanske till och med säger neger på scen. Men vi litar på att den här personen på scen, den här komikern, vet vad den gör. Ja. När den använder det här ordet. Vi alla är i samförstånd här. Vita, svarta, kvinnor, män, hens, ja. I publiken.
Ja, men jag ska säga så här att jag kanske inte kan fylla en ishall, men jag skulle istället för att som jag och Ola spela 6 föreställningar på raken här i Stockholm, för vad kan det vara, 150 i publiken, vad blir det? 800 kanske? Ja. 900 nästan.
Ja, men då är det ju nästan uppe i...
Ja, och alla var utsålda, så säger att vi skulle kunna trycka ut 500 biljetter till.
Ja.
Då har vi en ganska stor publik. Jag skulle också kunna stå på stora scener egentligen.
Ja, men jag tror... Om jag förstår mig rätt där.
Inte kväll efter kväll. Nej, efter kväll,
nej.
Som Schiffer.
Nej. Men säg att... Alltså jag tror att det skulle kunna bli en ganska bra avstamp eller en markering mot kränkthetskulturen. Att så här... Du vet, för man kan ofta känna sig ganska... Det är inte synd om oss komiker på något sätt. Nej, det är väldigt tydligt med. Det finns ingen ska ha någon slags sympati för att vi inte får... Säga
och
vad
jag
vi vill.
Blir inte ledsen för att folk blir arga på mig.
Du blir inte det?
Nej,
aldrig.
Absolut inte. Nej, aldrig.
Får du stånd snarare?
Nej, jag får faktiskt... Nej, jag får så här... Jag vill helst av allt... Det är ju den här Dr. Glas-grejen. Alltså, man vill ju helst av allt bli älskad.
Absolut.
Men det värsta som finns är ju inga reaktioner.
Att det bara är stumt?
Att det är stumt. Ja. För jag har jobbat med liksom direkt sen radio. När vi gjorde Pang Prego, som var ett program som gick för några år sedan. Så gjorde vi 2 timmars direktsändningar i veckan, och sen efteråt gick man ju och kollade mejlen, alltså vilken sugande klump i magen det var när det inte var några mejl eller några sms som skickas in till programmet.
Det är en av de mest obehagliga känslor som och jag tror, ja, underhållare kanske, men det känns framförallt som komiker, för man har ändå lagt sitt hjärta någonstans på scenen.
Ja.
Och stått och babblat.
Exakt.
Och så är man på turné och det är 150-200 pers där, och så går man av scen, går till sitt hotellrum inte en mention på sociala medier.
Nej, det är fruktansvärt. När man arbetar så hårt som man gör också och försakar så mycket.
Ja, men man gör ju det och man blottlägger sig och så är det ingen som kommer och ger någon slags mental kram sådär.
Nej.
Du duger.
Då, det är då man liksom vill sträcka fram hakan så någon i alla fall kan ge en mental liksom uppercut på hakspetsen. Absolut. Det är liksom det minsta man kan begära när man har,
när man har blottlagt sig på det sättet. Ja. Ja, men jag tror att, och säg att ni skulle fylla cirkus då, jag tror att det skulle kunna bli en markör till kränkthets-Sverige att så här, ni har inte makten här. Vi kan samla en stor massa människor som alla förstår att ni har fel. Mm. Era upplevelser kan ingen ta ifrån er. Men ni har fel i det sättet som ni försöker pådyla andra människor det här. Alltså, ni kan inte lägga era personliga känslor på den här artisten.
Jag tror inte det skulle lyckas liksom.
Jo, jag tror det.
Nej, jag tror de skulle se det som att här drar de ihop ett pöbelvälde med facklor och högafflar istället. Att just mängden är inte deras problem. För de är vana vid att vara i minoritet. Alltså det styrker deras case. De är små grupper som eldas på av att etablissemanget är emot dem. Alla anti-etablissemangsgrupper mår dåligt av att bli upptagna i... Alltså när H&M börjar sälja, säg så här, heavy metal t-shirts, säg någon så här, då är ju den rörelsen död.
Ja, okej.
Okay. Alltså etablissemanget kan ju krossa en bra sub...
Fast är de inte, alltså är inte du snarare mer anti-etablissemang än vad säg HBTQ-rörelsen är då?
Alltså på kultursidan, alltså säg en komiker som Moa Svan,
ja,
som är lesbisk, kortklippt tjej som uppträder i kostym. Hon är ju mycket oftare på DN Kultur eller Svenskan eller sådär än jag. De skulle inte ta i mig med tång liksom. Sen, jag menar, jag är på Aftonbladet Kultur. Jag skulle säkert kunna vara på Expressen Kultur också.
Mm. Jag känner inte Moa Svan. Min tjej är vän med henne och säger att hon är väldigt trevlig.
Hon är
sådär
duktig på sin grej, får vi säga.
Men absolut.
Men hon är mycket mer etablissemang än jag.
Absolut, det är det jag menar. Jag tror någon gång när man prenumererade på DN då, och någon gång var det, jag tror att nästan det var två framsidor hon hade på 2 veckor. Alltså det var någonting i den
stilen. Det står ju inte alls i paritet till hur stor hon är som komiker eller vilket inflytande hon har på liksom vår kultur.
Nej.
Hon har ju nästan noll påverkan i hur stand-upen utvecklas.
Ja, men hon har ändå arbetat sig fram till en position där inom den sfären.
Ja, det kan ju bli en nyhet på att hon är... Det finns inte så många lesbiska, korthåriga tjejkomiker i kostym. Det finns jättemånga vita heterosexuella män.
Ja, det gör det ju. Definitivt.
Och det, vilket också betyder att de heterosexuella vita män som kommer fram har gjort det i en satans konkurrens. Så man vet nästan säkert att de är riktigt, riktigt bra, de som kommer fram.
Det är ju lite kontroversiellt det du säger, för att då skulle ju motsatta grupp hävda att så går det ju inte till, utan det är givetvis att då de vita heterosexuella männen har hjälpt sina vänner framför...
Ja, ja. Män är mycket bättre på nätverk än kvinnor.
Ja, de säger ju det. Själv, jag vet inte, är det så?
Jag
vet
ja, inte. Det tror jag faktiskt.
Jag har två vänner, tror jag.
Ja, alltså, men visst tillhör du och jag ett nätverk som hjälper varandra en del.
Jo, det är möjligt.
Att stötta varandra.
Det är möjligt, fast jag har träffat dig kanske 5 gånger. Ja, så det säger någonting att jag är ingen nätverksexpert. Men,
nej, det kanske inte är.
Nej. Alltså, jag skulle ju kanske hävda att det också är så att det är svårare idag. Jag var nere i Skåne en gång, hade uppträtt, och så satt vi på någon efterfest med några tjejer som jobbade på Sveriges Radio. Kommer inte ihåg exakt vad de gjorde, men jag tror att de var programledare.
Mm.
De hade lite utomeuropeisk bakgrund, eller deras föräldrar hade det.
Ja.
Och de satt och beklagade sig lite över att de aldrig skulle bli chef, alltså att chefsjobben på Sveriges Radio går till vita män.
Det är intressant.
Det vet jag ingenting om, men det fanns ju någonting, alltså jag gjorde inte det då, för jag ville inte framstå som asocial i sammanhanget, eller som konstig, men när jag gick därifrån så tänkte jag blev lite provocerad av det, för att man kan säkerligen klaga över väldigt mycket diskriminering i Sverige.
Mm.
Alltså det finns säkert, säg 90% av alla jobb, finns det säkert en diskrimineringskultur. Men att sitta som programledare på Sveriges Radio och beklaga sig över att folk inte tas in med något annat än svensk bakgrund.
Det är ju en lögn.
Då ljuger man ju för sig
själv. Alltså bara, jag är ju intresserad av till exempel så här, rättviseförmedlingen. Jag såg på Facebook, slängde de ut en fråga. Det är inte de som bestämmer, men de slängde ut frågan så här: vilka, det är för gubbigt i På spåret, vilka skulle ni vilja se? Och folk svarade saker som: det skulle vara roligt att för en gång skull se Nour El-Refai. Man bara så här, ja, du menar tjejen som gjorde Melodifestivalens pausunderhållning 2 gånger innan hon fyllde 25. Skulle vara roligt att se henne för en gångs skull i tv. Alltså, jag menar folk, alltså det går ju inte att ta det på allvar om de tror att Nour, det är jätte, jag tror på den erfarenheten att det är superjobbigt att vara rasifierad. Alltså med de liksom rasistiska strukturer om man ska köpa deras språkbruk. Men att säga att det skulle vara svårare för Nour El-Refai att få ett tv-program eller få vara med i tv än för Messiah Hallberg, det är ju helt enkelt inte sant.
Nej, 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 det är det ju inte. Och sen kan man ju då, för att bredda det här, så kan man ju säga att vilken oerhört liten larvig del av samhället det är. Alltså programledare.
Såklart. Alltså, vad fan vill man vara med på tv för?
Nej, men jag menar, och det är ju fan, inte...
Idioternas medium.
Nej, men det kan ju inte, alltså, det är ju inte tecken på hur långt vi har kommit i Sverige med att bekämpa främlingsfientlighet eller diskriminering.
Nej,
alls. Men just, man kan tänka sig inom den sfären så kan det ibland bli lite löjligt när man hävdar det. Eller,
såklart.
Eller det, vi... Produktionsbolagen vill inte ha några kvinnliga komiker. Vill de inte?
Vill de verkligen inte det?
Är det så att det står någon på er offske med en hög affol och säger: stick iväg! Det har ju inte hänt.
Min gamla flickvän Anna Johansson tecknade en mycket älskad enruting där det kom in... Spelplatsen är ett produktionsbolag. Det kommer in 2 killar och säger: hej, vi är 2 sköna snubbar som skulle vilja... Och producenten avbryter dem och säger: stopp, you had me 2 sköna killar. Här får ni ett eget tv-program. Och alla vet att det inte är sant. Alla vet, för att det är ett omvänt förhållande, det är klart att det görs ganska mycket program med 2 sköna killar. Men det är för att det kommer in 2000 par sköna killar.
Men det är intressant. Jag menar, det finns ju en Erik och Mackan till exempel, som jag skulle säga är halvt...
CP, halvt...
Nej, men de är halvt. De är ju egentligen bara 2 sköna killar.
Ja.
Det är de ju.
Ja.
Och lite,
men det kan
små...
inte vara vårt ansvar att någon omdömeslös producent har tagit in dem någon gång.
Nej, men de får göra program. Ja, och jag tror inte att 2 kvinnor av samma lite så här halvsköna stil skulle få göra det på samma sätt säsong efter säsong. Alltså som ser ut som de gör.
Mm.
De har ju en det finns ju någon grabbighet kring dem, så att det finns om man vill hitta exempel.
Mm.
På motsatsen så finns det ju alltid det.
Ja, absolut. Men det, alltså det kan ju inte vara mitt fel.
Nej,
liksom.
Nej.
Eller någon manlig komikers fel att de finns.
Nej, det borde inte vara det.
Det är klart att de finns väl kanske eventuellt på bekostnad. De finns ju också, alltså att du och jag inte har en show. Vi skulle också kunna vara arga på Erik och Mackan.
Jag är ju det då.
Ja, du är det. Ja. Men jag vill ändå inte vara med där.
Men... Lilla Drevet då här för ett tag sedan när det nästan kanske blåste mer än någonsin förut om dig.
Mm.
Det var en spaning du gjorde om våldtäktskulturen. Ja. Det var en krönika i någon tidning som en kvinna hade skrivit att hon hade exemplifierat övergrepp på en festival.
Yep.
Och du ifrågasatte hennes exempel.
Det gjorde jag. Egentligen för att inte för att jag nödvändigtvis misstrodde just henne, men som en del att varför skulle man inte kunna få misstro ett vittnesmål som låter helt liksom sinnessjukt.
Det var bland annat att det hade blivit någon slags, en kille hade dunkat en tjejs huvud i ett bord så att det hade blivit en buckla i bordet.
Ja.
Och då hade någon ställt en mineralvattenflaska.
En ljusstake
för att täcka över det här. Jag satt ju då, jag hade ju bara läst den här shitstormen då. Och sen lyssnade jag och jag förberedde mig på. Jag visste inte vad det rörde sig om, och så tänkte jag, det är antagligen det här folk har blivit upprörda på. Men jag satt ju med då som en komiker och lyssnade så här: det kunde gått lite tidigare, det kunde tajtat början.
Just det, du hörde av det till mig till och med. Du hade liksom viss input på den rent humoristiska gestaltningen.
Vilket såklart kanske var lite besservissigt.
Nej, det får du gärna göra. Ja. Liksom.
Jag blev väldigt irriterad själv när någon kommer och så här.
Ja.
Men skitsamma. Men jag tyckte att det kunde korta till tidigare och sen gått snabbare till. Det blev ju roligt på riktigt när du var ifrågasätta bordets kvalitet.
Och det skulle jag säkert gjort på en stand-up-scen också. Ja. Men det är svårare att kontrollera samtalet när man har 2 stycken som är helt oförberedda. Liksom.
Mm.
Det är svårare liksom att ha den perfekta skämtstrukturen och uppbyggnaden då.
Ni vet inte alls vad den andra ska...
Efter det här debaclet så vet vi numera det.
Är det en effekt av det här?
Ja, det är en K. Svensson-effekt.
Att ni lite lätt bara nämner en rubrik?
Vi skickar, brukar alltid, vi har en intern chatt där vi liksom skickar vad vi ska prata om, men nu skickar vi också liksom artiklar eller radioprogram eller tv-program som vi ska prata. Så att man har chansen i alla fall att komma förberedd om det ska sägas något. Men jag är ju lite färdig med provokationer för tillfället i alla fall och för en ganska lång tid framöver, tror jag. Men sen är det så, liksom vad folk tycker är provocerande. Som en liksom rolig detalj i det sammanhanget kan jag säga så här, att jag är ganska dålig på att säga vad som kommer vara provocerande. Jag hade två prator i den podden. Och i den här bordpratan då, att det blev en grop i, då sa jag fel namn på artikelförfattaren. För jag hade varit slarvig, hon hette Katrin, jag sa Karin. Men det var för att jag hade haft en sån himla hänga. Jag trodde att min andra prata skulle vara den som folk blev arga på. Och då ville jag att det namnet skulle bli rätt på den kvinnliga artikelförfattaren.
Vad var den andra pratade om?
Den handlade om någon stolle som tyckte det var fel att kvinnor ligger med äldre män.
Just det.
Eller att det gestaltas ofta i populärkultur. Att det var äckligt, ja. Och jag hatar moralister. Och jag hatar människor som låter sin magkänsla styra över dem för mycket. Men hon hette Elin Kullhed. Och jag var liksom så här, man vet så här, man vill inte ha den kritiken att man använder härskartekniker och använder fel namn. Så jag kollade kanske upp till 3-4 gånger. Var det Ellen eller Elin? Var det Kullberg eller Kullhed? Så jag helt glömde bort den andra. Då Katrin Persson. Men jag trodde att det var den andra när jag kallade henne Elin Kullhed för pappaknöllare eller vad du kallar henne. Att det var det som skulle uppröra folk. Det gjorde det inte, för det drunknade ju det andra. Så att det är lite svårt att veta vad man ska, vad som provocerar och inte.
Men vad vill då de här människorna? För att man läste ju någonting så här, nu måste kringlan plockas bort här.
Mm.
Från sin egen podcast.
Ja.
Och man har även hört, jag läste någon tweet för när ni startade eller tidigare som var så här, vad är det här, 4 vita människor?
Mm.
Varför har ni ingen rasifierad med?
Precis, det var ju, då hade vi inte ens börjat.
Nej.
Så att vi började ju lite i antingen uppförsbacke eller nedförsbacke, hur man nu ser det. Liksom.
Jo, fast det är ju sjukt på ett helt annat sätt. Hur kan man ha mage att sitta och ifrågasätta hur ett kompisgäng är sammansatt? Ja. Nej, men då är man ju sjuk. Exakt. Alltså på ett annat sätt. Då letar
ni
har man ju
ingen rasifierad.
Nej, och anledningen till det är att vi inte känner någon rasifierad. Hade vi gjort det, hade vi kanske haft med oss någon i geniförklaring?
Det sjuka är att den kritiken får man bara om man har en bra könsrepresentation. Är man 2 vita killar så får man bara höra, varför tar ni inte in en tjej? Så att, ja. det är ju därför, alltså, för ni får ju inte heller den kritiken.
Nej,
att ni har få tjejer och så.
Nej, det kan vi inte ha. Och tjejer som liksom hörs och tar plats och så att säga är de som är mest högljudda.
Mm.
Så att då kan man inte komma åt oss på det sättet, men folk, jag menar, det är ju, man måste ju själv när man har gjort den spaningen att vänta nu, här är 4 vänner som spelar in en podcast i sitt eget vardagsrum.
Mm.
Varför har de ingen rasifierad där? Då måste man ju titta sig själv i spegeln någon gång och tänka, jag håller på att bli förlorad, jag håller på att bli lite sjuk i huvudet.
Ja.
För att det finns ju ingen, hur kan man ens motivera det för sig själv?
En sak hade kanske varit om det var ett SVT-program.
Nej, men absolut.
Som satt ihop den typen av reaktioner. Men alltså, fuck you. Poddmediet är ju helt demokratiserat. Det är upp, vem som helst kan starta en podd.
Ja.
Alltså, okej, vi ligger på Aftonbladet. Jag skulle säga att det hjälper oss föga. Egentligen.
Ja.
Alltså, jag tror vi hade nu... Alltså, det hjälpte oss i början kanske att komma igång. Det är väl ett bra fönster. Men det är inte en plattform liksom, på det sättet. Poddarna är ju något annat. Vi står inte och faller med Aftonbladet kultur.
Nej, men det finns ju något väldigt konstigt där. Men sen tycker jag som sagt det är bra. Jag menar P3 exempelvis, eller Sveriges Radio som då tänker så.
Ja, ja, ja.
Och breddar.
Och jag är inte total meritokrat heller. Jag tycker att man ska kanske överkompensera rekryteringen av rasifierare till exempel.
Absolut, det tycker jag också.
För jag köper idén om att det finns vissa strukturer. Vissa grupper kanske är bättre på att nätverka. Och så vidare. För att bryta ett liksom tillstånd så kan man liksom aktivt liksom förändra det.
Absolut. Men det hade blivit konstigt som säg i vårt fall då, där det är jag och min fru och min bästa vän och hennes bästa vän, att vi säger byter ut min bästa vän mot Boutros.
I en förlängning så skulle folk kunna tycka att det är fel av dig att gifta dig med en vit kvinna.
Det har jag tänkt många gånger. Alltså det hade varit bättre med någon som hade lite mer respekt för mig. Men okej, men ni fortsätter och ni kommer fortsätta. Ni har ingen inget slutpunkt, utan ni kommer fortsätta att pumpa ut er provokativa smörja i eten.
Ja,
så
det
länge
tror jag
som...
vi kommer göra faktiskt. Ja. Det skulle förvåna mig om vi inte gör det.
Hur var stämningen sinsemellan er efter den här senaste?
Eftersom de andra är humorister också, så har de ett argument som jag respekterar väldigt mycket, som Liv Strömqvist då, som dels är, hon är kanske en av Sveriges absolut bästa komiker, får man väl säga. Hon tänker inte vara straight man till någon kille. Och det blir folk automatiskt, om jag sitter hela tiden och slänger ut mig saker som anses sjuka då i vår liksom kulturdebatt, eller den politiska debatten, så gör jag automatiskt de andra till straight mens, som måste säga, men kringlan, men K, så säger man väl inte. Och det har inte jag lust att göra med mina vänner, för jag tycker att de har rätt att vara liksom autonoma komiker också och inte bara liksom förhålla sig till det jag säger. Så där, det är det enda skälet jag respekterar.
Det är sant, och det där är någonting man tänker, det är lätt att hamna i det där. Att man slänger ur sig saker. Och
det är
sen
superlätt,
så.
Och det blir ofta liksom reproducerande av gamla könsroller, för att det blir ofta tjejens roll att vara voice of reason till exempel.
Till den tokiga mannen.
Precis, ja. Och det, jag jobbar inte med klischéer på det sättet faktiskt. Det vill jag inte ha. Så att just där, det är faktiskt ett väldigt gott skäl att tagga ner lite som man. Men då kanske jag skulle önska... Nej, jag önskar ingen motprestation alls, utan jag kommer att tagga ner lite av just det själv, för att jag är intresserad av liksom dramaturgin i en podd också, och liksom konfrontationen och sånt där, att det faktiskt händer något, att språka till ibland, men inte på bekostnad av att det gör mina medpoddare antingen till sämre komiker eller mer obekväma. Så det tycker jag är ett ganska bra skäl till att tagga ner.
Så vad är planen nu då? Vad har resten av 2015 i skötet för K. Svensson?
Ja, men det är väl att jobba mer med snäll humor.
Snäll humor?
Ja.
Ditt Instagramkonto?
Mitt Instagramkonto till exempel. Det är det jag brinner för. Min matblogg, som jag kallar det. Jag matbloggar på Instagram.com.
Det är där vi alla kommer landa förr eller senare.
Kanske.
Sorgligt, men sant.
Ja, men det kommer alltid en backlash till allt. Och jag gillar kriser och jag gillar backlashs. Och sånt där, för att det för saker och ting framåt.
Lycka till med dina bilder på dina focaccias.
Tack.
Kul att du kunde komma.
Ja, roligt att vara här.
Wow, det där var nog ett av mina favoritavsnitt hittills av den här podden med herr K. Svensson, the artist formerly known as Kringlan Svensson, mannen bakom Lilla Drevet, mannen bakom Ömhetsturnén som han gör tillsammans med Ola Söderholm, som han själv nämnde. Jag spelade in den här när de hade sin vända i Stockholm förra gången, och ni kan faktiskt gå och se Ömhetsturnén om ni är på Storsjöyran. Den 1 augusti så gör de en kort version av föreställningen där. Intressant snack med K. Svensson. Han är ju en provokatör ute i fingertopparna. Och det är intressant att lyssna på den här intervjun nu. Också med tanke på den debatt som har varit i Sverige här under sommaren. Vi hade ju det här med Adam Tensta som lämnar Nyhetsmorgon. Och han gjorde protest mot den här tjejen Louise Andersson Bodin som hade använt N-ordet. Och hon hade väl kanske inte, nej, uppenbarligen inte full koll på riktigt sitt språkbruk. Och det var väl en rätt markering av Adam Tensta, kan man tycka. Men jag hoppas ingen lyssnar på den här podden och tänker, hallå, vänta nu. Det sades N-ordet. N-ordet sades i podcasten. Det måste tyda på någonting. Det måste tyda på att någon av de här människorna som är med i podden inte är bra människor. Det är ju inte så det funkar. Man måste ju lyssna på kontexten. Man måste ju förstå, om man är en intelligent, tänkande människa, att det är inte ordet i sig som är det farliga. Det är aldrig ord som är farliga. Det är kontexten. Det är ju hur man sätter det i sitt sammanhang. Vad man använder orden för och vad orden ger uttryck för. Det är väldigt populärt i Sverige idag att man pekar finger och säger, titta här, här är några som är onda människor. Det måste vara onda människor. Jag vet inte om det här är onda människor, men jag antar att de är onda människor för att få mig att känna mig bättre. Jag kan själv klappa mig på axeln. Men man blir inte en godare människa för att någon annan är ond. Så funkar det inte. Så det var intressant att prata med K. Herr K. Jag vet inte hur han föredrar. Jag passar på att göra en snabb reklam för vår Stockholmsföreställning. 24 oktober är vi på Gröna Lundsteatern. Biljetter där finns på biletto.se eller www.politistautokorrekt.se. Politiskt autokorrekt, autokorrekt stavs med K. Den gör jag tillsammans med norrmannen Martin Beijer Olsen, och vi är också två datum i Norge, och så är vi på Lunds humorfestival den 5 september. Kom och köp biljetter, hälften är sålda ungefär, så att, se till att få biljetterna innan de tar slut. Nästa torsdag är jag tillbaka med en ny, kanske något mindre kontroversiell gäst än K. Svensson. Fast vem vet? Jag vet knappt själv. Ha en härlig sommarvecka i regnet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.